Nu ska vi läsa vidare ur Hebreerbrevet. Vi är fortfarande i kapitel 5 och nu är det vers 11 och 14 som ligger framför oss. Och här är vi ber att de här verserna på ett alldeles speciellt sätt ska få tala till våra hjärtan. Lägg en mäktig välsignelse till den offentliga läsningen av ditt eget heliga, höga, dyrbara ord. Låt ett verk för evigheten, ett verk för himmelriket bli utfört ibland oss ikväll i våra hjärtan. I våra relationer och i vår kallelse att vinna Strängnäs för Kristus. Låt det ske för ditt namns skull. Verkligen för ditt namns skull. Att det ska bli berömt och upphöjt. Prisat och ärat. Och hållet heligt i hela Sörmland och i denna stad. I Jesu namn. Amen. Amen, amen, amen. Så här står det. Vi har alltså hört om Jesu lydnad som överste präst och Jesu ställföreträdande lidande. Och så fortsätter författaren. Om detta har vi mycket att säga som är svårt att förklara eftersom ni blivit så dåliga på att lyssna. Ni borde ha blivit lärare för länge sedan, men nu behöver ni någon som lär er de första grunderna i Guds ord igen. Ni behöver mjölk, inte fast föda. Den som lever av mjölk är inte mogen för en undervisning om rättfärdighet, för han är fortfarande ett barn. Den fasta födan är till för vuxna, för de som genom övning fått sinnena skärpta till att skilja mellan ont och gott. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Som vi märker så är Hebreerbrevet en underbar växelverkan mellan predikan, uppmuntran, tillrättavisning, undervisning, förklaringar. Det är faktiskt en enda lång predikan med förklaringar och tillämpningar. Och det finns en makalös puls i det hela. Ja, nu kommer en förmaning. Om detta har vi mycket att säga som är svårt att förklara eftersom ni har blivit så dåliga på att lyssna. Det är alltså inte så att apostlarna inte kan fullgöra sitt uppdrag eller är dåliga på att förklara. Utan svårigheten uppstår eftersom hebreerna, eller rättare sagt de som får brevet, också vi, kan bli dåliga på att lyssna. Vi blir alltså här påminna om att lyssnandet är en gåva och ett ansvar som vi antingen kan vara bra på eller dåliga på. Det står ju uttryckligen här, ni har blivit dåliga på att lyssna. Vi ska inte vara dåliga på att lyssna, eller hur? Nej. Tanken i texten är naturligtvis inte bara nedsatt hörsel eller koncentrationssvårigheter i allmänhet. Utan bristen på ett genuint intresse att förstå vad Gamla Testamentet säger om Kristus i alla sina förebilder. Och därifrån dras slutsatsen att han måste vara den utlovade Messias, Gud, sonen som blivit människa, som han också framställs i Nya Testamentet. Lägg märke till att det är svårare att förklara något för en människa som lyssnar dåligt än för en som gärna vill veta. Ibland säger vi, ingen är så döv som den som inte vill höra, ingen är så blind som den som inte vill se. Så det moraliska problemet måste åtgärdas först. Och moralen är alltid kopplad till vår vilja. I Lukas 16 och 28 så står det något intressant. Jesus som berättar om Lazarus och den rike mannen som bägge dog och mötte sitt slutgiltiga öde. Och den rike mannen som går förlorad, han ropar ut och säger så här: jag har 5 bröder och han måste varna dem så att inte de också kommer hit till plågans plats. Men Abraham sa det, de har Mose och profeterna, de ska de lyssna till. Nej, fader Abraham, svarade han, men om någon kommer till dem från de döda omvänder de sig. Abraham sa det till honom, lyssna de inte till Mose och profeterna, så låter de sig inte övertygas ens om någon uppstår från de döda. Så det handlar inte om sensationen i undren. Det handlar om viljan att lyssna och förstå. Oviljan att lyssna går faktiskt tillbaka till läran om den fallna mänskliga naturen, som efter syndafallet i alla släktled är ovillig och därför oförmögen att förstå andliga ting om inte Gud griper in. Och det här är jättetydligt i Nya Testamentet, Johannes 8:43. Jesus säger: varför förstår ni inte vad jag säger? Därför att ni inte kan lyssna till mitt ord. Ni har djävulen till er fader, och vad er fader har begär till, det vill ni göra. Lägg märke till, de kan inte för de vill inte. Och det har med deras fallna natur och deras barnaskap hos den onde att göra. Och den fallna naturen har barnaskap hos den onde. Johannes 8:47. Den som är av Gud lyssnar till Guds ord, men ni lyssnar inte därför att ni inte är av Gud. Mycket intressanta versar. Lyssnandet har med huruvida vi är födda på nytt eller inte att göra. Första Korintherbrevet 2:14. En oandlig, alltså en ofrälst människa, tar inte emot det som kommer från Guds ande. Det är dårskap för henne och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Så här ser vi att den upproriska fallna människan är maktlös och därför oförmögen i sin omoral att lyssna till Gud och hans ord. Extremt dålig, ja inte bara dålig utan helt oförmögen att lyssna. Och det här som inte får dröja kvar eller finnas kvar hos oss. Vi ska bli goda lyssnare, som ett kännetecken på att vi är andliga människor. Vi är av Gud och vi har Gud till vår fader. Så efter att en människa blivit född på nytt så slås ljuset på, kan man säga. Men vi har fortfarande ett ansvar att förvalta denna nyvunna förmåga. Väl medvetna om att den helige ande vill ge oss all hjälp och insikt vi behöver. I Efesierbrevet 1:7 kan vi läsa om att öron öppnas när man blir född på nytt. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss. Med all vishet och insikt han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut som han hade fattat i Kristus. Så här ser vi att frälsningen medför vishet, insikt och förståelse av hans viljas hemlighet. I psalm 43:3 finns en underbar bön. Sänd ditt ljus och din sanning. Låt dem leda mig, låt dem föra mig till ditt heliga berg och till dina boningar. Psalm 119:18. Öppna mina ögon så att jag ser undren i din undervisning. Psalm 119:130. När dina ord öppnas ger de ljus och skänker förstånd åt enkla människor. Så när vi talar om att vara dåliga på att lyssna, så behöver vi koppla samman det med det vi tidigare läst i Hebreerbrevet. Ett gott lyssnande är alltså inte framförallt en intellektuell fråga. Det är en moralisk fråga. Ett gott lyssnande är nämligen ett villigt lyssnande i tro. Jag låter brevet 3:2. Ens enda sak vill jag veta från er. Fick ni anden genom laggärningar eller genom att lyssna i tro? Och i Lukas 10:38 har vi en intressant berättelse som verkligen hedrar lyssnandet. Det står så här: medan de var på väg kom Jesus in i en by och en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem. Hon hade en syster, Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Marta däremot var upptagen med alla förberedelser och hon kom fram och sade: Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig att sköta allting själv? Säg nu till henne att hon hjälper mig. Herren svarade henne: Marta, Marta, Du bekymrar dig och oroar dig för så mycket. Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen och den ska inte tas ifrån henne. Lägg märke till att lyssnandet här kallas för den goda delen medan tjänandet får komma i andra hand. Vi har en tendens att klassificera lyssnandet som något passivt. Vi tänker oss att när man lyssnar så gör man ingenting. Och så använder vi felaktigt ord som vara ordet görare och inte bara dess hörare. Och det gör vi för att undslippa eller nedgradera lyssnandet. Och detta är inte rättfärdigt. Att vara ordets görare är mycket mer än att bara sysselsätta sig med praktiska göromål eller verbal kommunikation. Det är mer än att bara ägna sig åt andra människors sociala eller ekonomiska behov, även om detta naturligtvis är en del av sanningen, en viktig del. Nej, att vara ordets görare och inte bara dess hörare handlar också om att inte bara höra på vad som sägs, utan verkligen på djupet lyssna, vara lyhörd, formbar och lydig emot det ord som förmedlas. När Maria satt vid Jesu fötter verkade hon passiv i yttre bemärkelse, men hon var mer ordets görare än Marta i det att hon genom sitt lyssnande i tro gjorde ordet till en del av sitt liv, sin karaktär och sin livsstil. Marias lyssnande var själva görandet i denna situation. Det hjälpte inte hur mycket Marta gjorde. Hon var bara sina förpliktelsers görare, inte ordets. Obs! Ordet lyssna är faktiskt ett verb, någonting man gör. Vi kan alltså i samma stund som vi lyssnar, tror, tar till oss, tar beslut och tillämpar ordet på vår egen karaktär och livsstil vara ordets görare utan att vi rör oss ur fläcken. Så kom ihåg det, spela aldrig ut lyssnandet mot att vara ordets görare. Det är att vara ordets görare, att lyssna in det och låta sig formas av det. Sen kommer en riktigt stark förmaning här av författaren. Ni borde ha blivit lärare för länge sedan, men nu behöver ni någon som lär er de första grunderna i Guds ord igen. Det här är en mycket väckande förmaning från den helige ande. Vi får här veta att varje kristen är faktiskt ämnad för att i mindre eller större skala vara en lärare. Ja, alla. Vi är alla lärare i evangeliet som ska förmedla kunskapen om den kristna trons grunder till människor i vår omgivning. Familj, vänner, grannar, bekanta etc. Denna gränslösa undervisande tjänst utanför församlingens sammankomster ska värderas högt, liksom kårledarnas undervisning naturligtvis, eller pastorernas. Varje kristen behöver fråga sig själv, kan jag på ett enkelt och kortfattat sätt förmedla de första grunderna i Guds ord? Jag brukar ibland roa mig med att göra evangeliesammanfattningar. Nu har jag gjort en sån idag igen. Och jag vet inte vad du tycker om den här. Av kärlek blir Gud människa i Kristus Jesus. Lider dödsstraff istället för syndare som står skyldiga för att de brutit mot Guds heliga lag. Han uppstår från de döda, regerar som kung för evigt och räddar ögonblickligen för all framtid den som vill tro på honom från evigt straff genom att förlåta dem deras skuld, klä dem i sin fullkomlighet och ge dem evigt liv. Kanske det kan fungera som en evangeliets sammanfattning just för dig idag. Obs! Den som i sitt hjärta förstått vad Jesus har gjort för honom eller henne behöver inte alltid säga de exakta orden. hela livet och hela attityden predikar. De första grunderna i Guds ord, skriver han. Och de är i detta sammanhang evangeliet med utgångspunkt i Gamla testamentets budskap och förebilder på Kristus. Kom ihåg att de som fick Hebreerbrevet, de hade ju inte Nya testamentet komplett. Så det måste handla om att kunna se Kristus i Gamla testamentet och förstå att detta är grunden av Guds ord. Att hela GT talar om Kristus. Och så fortsätter han slutligen: ni behöver mjölk, inte fast föda. Och Matthew Poole, han skriver så här: undervisning om rättfärdighet betyder den evangeliska läran, som är en evig orubblig sanning, nämligen uppenbarelsen om att Gud i sin rättfärdighet skänker tron och sedan genom trons kanal själva rättfärdigheten åt människan. Det är denna fullkomliga rättfärdighetens princip som gör att en kristen räknas som rättfärdig och börjar formas i enlighet med Guds tanke och vilja och slutligen når de vuxnas och fullmognas ställning. Det är intressant att omognad kännetecknas av att inte lita på att Guds rättfärdighetsgåva räcker. Att börja förstå nåden är mjölkmatsstadiet, och att växa i förståelse av rättfärdighet genom tron alena är att så småningom börja äta fast föda. Och Poole skriver: den fasta födan är de stora, djupa och höga hemligheterna i evangeliet om Kristi två naturer, deras hypostatiska enhet, hans ämbeten, uppfyllelsen av alla förebilder på honom i Gamla testamentet, både personliga och symboliska, men också profetiorna om hans kyrkas ställning, hans rikes förmedlande funktion etc. Detta är exempel på vuxna kristnas fasta föda. De som uppnått viss mognad i sin kunskap om evangeliets hemligheter och har ett vuxet förstånd. Det sista vi läste här i texten var: för de som genom övning har fått sinnena skärpta till att skilja mellan gott och ont. Och det här är också någonting som kopplas till att vara en god lyssnare. Ordet för övning här är faktiskt brottarträning. Något som brottare tillämpar för att vinna med hela sin kraft och styrka, och som tränas upp under lång tid. Så det är starka ord som används för att skärpa sinnet till att skilja mellan gott och ont. Och Poole skriver även om det här: sinnet kan avgöra vilken lära som är sann eller falsk genom rättfärdighetens ord. Viljan väljer det som är gott och hatar det onda. Känslorna älskar det goda och avskyr det onda. Och så vidare. Människans yttre sinnen kan genom övning till exempel lära sig vilken mat som är smaklig, god och nyttig, och vad som är motbjudande och ohälsosamt. På samma sätt kan den vuxne kristne bli övad genom träningen av sin andliga människa, som genom upplyst sinne urskiljer den höga evangeliska läran och genom förnyad vilja känner de djupare hemligheterna om Kristus, så att han får dem uppenbarade för sig. Så till slut kan hela vår varelse intuitivt känna vad som är från Gud och gå hans väg. Vi tackar Gud för de här orden ifrån Hebreerbrevet och all den mat de ger oss. Amen.